Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen, så att jag är trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Simon Ryfors, sicken dundervärmning Chris Abbott skakade fram här nu häromdagen faktiskt. Daniel Roth, Linus Alin, Mattias Hjelm. Vi är tillbaka. Röglepodden rätt ut i era öron, och det är ju massor att ta tag i. Daniel, Linus, är ni sugna på det här?
Känns lite ovant att samlas när det är försommar varmt ute, men vi får väl skaka av rosten ganska snabbt. Det finns ju mycket roligt att prata om.
Ja, det är ju det som är fördelen också när man har haft uppehåll sen Rögläs säsong till slut, att vi kan liksom packa ett avsnitt med otroligt mycket snack och händelser som har skett och allt sånt där, så att vi har en del att avhandla.
Man längtar lite efter Linus träningsrapport när han ska säga att Samuel Jonsson, han gjorde 25 armhävningar i morse och han satt bredvid Anton Bengtsson. Det får bli en, man hoppas på en sån träningsrapport.
Ja, men rostighet eller inte, ni är väl sugna på det här ändå? För jag vet att ni som lyssnar, det är ju en del av er som faktiskt hört av er. Kom igen nu, vart är ni någonstans? Ta er ur ert ide. Ge oss Röglepodden.
Och vakna Hjelm.
Vakna Hjelm. Bara Hjelm som ska vakna. Den stora björnhanen.
Ja, men under vinterhalvåret så är detta vår favoritstund varje vecka. Ju, så det är klart man är jättesugen. Och man vet ju att det kan dröja lite innan vi är tillbaka här och har en ny podd. Så att detta är en solklar höjdpunkt, i alla fall för mig. Rot gillar inte det så mycket, men jag tycker det är kul.
Nej, jag tycker att det är ganska tradigt, men jag ska försöka kämpa på.
Vi lyfter upp Daniel Linus. Vi tar honom under våra händer och för honom upp i taket, så kanske han kan titta ner på oss och bara forsla ut med sina metaforer och härliga analyser.
Jag tycker också att det är roligt. Jag skojar bara.
Ja, ska vi sluta babbla om oss här nu och bara ge några sammanhängande ord kring vad vi tycker att Rögle står någonstans nu med truppbygget?
Det kan vi göra. Det är ju en satsning som håller på att formas, där Rögle har fått på plats många av sina byggstenar. Vi har ju intervjuat Chris Abbott och klubbdirektör Daniel Kock och många andra längs med vägen här, och alla har ju vittnat om att det ska ske någonting liksom större vad gäller satsning i Rögle inför nästa säsong. Och det har man ju börjat förstå vad den satsningen kommer att gå ut på när man ser lagbygget. Främst på forwardsidan ska ju såklart sägas. Tycker fortfarande att det finns frågetecken kring backsidan att lyfta. Och där har ju Chris Abbott också sagt att man inte är klara.
Två reflektioner. Att vissa år känns det som att klubbar liksom går bet på många av sina första alternativ. Jag vet inte, utan att 100 insyn får man lite den känslan på Skellefteå kanske än så länge i år. Än så länge när det gäller Rögle så känns det som att deras första alternativ har man lyckats landa utan att ha insyn i det. Det var den första. Och sen den andra, känns det som att får jag känslan att Chris Abbott bygger ungefär som han brukar. Egentligen motsatsen till Växjö, som alltid börjar med att sätta ramstarka superbackar på något vis och sen fylls det på. Chris så känns som att han har börjat i andra änden som han brukar. Med. Det ser ut som en otroligt stark forwardsbesättning. Backsidan ser svagare ut än så länge.
Alltså tittar man på nyförvärven så är det ju, det man kan säga är ju att man har ytterförvärv som har ju mer behållt. Det är ju på centersidan som bevisligen var en svag punkt. Vi har stått och ordat om det i liksom 5 månader under förra säsongen, att centerproblematiken och Tambellini spelar där eller inte, Bengtsson spelar där eller inte. Och nu känns det som att Abbott börjar där med att ta in Abols och då framförallt Ryfors och Sundsvik på den positionen får liksom staga upp. Och då är det ju den andra problematiken förra säsongen var ju backsidan. Och där återstår det jobb att göra.
Ja, men det där, vi kanske ska borra djupare i det, men där, där finns inte samma stor satsningsaura så här långt. Även om Gregoire var en liksom en toppback i Finland, så både Ludvig Claesson och Johannesen är kanske inte namn som man, i den mån man kände liksom att nu jävlar ska det spännas bågen, nu ska en svag backsida förstärkas, då kanske man såg andra namn framför sig än dem. Men det har väl hänt för att det liksom inte är magnituden på namn som avgör hur bra det går i slutändan.
Nej, det känns ju framförallt, alltså jag vet ju alldeles för lite om Gregoire då, som kommer från finska Lukko, vad det var. Har varit finska ligans bästa back, säger många, under förra säsongen. Men det känns ju som att det kan vara både fågel eller fisk vad gäller hur han passar in i SHL. Vi har ju sett liksom Cody Curran-typen som kommer och gör baksuccé. Vi har också sett Ryan McKiernan som kom visserligen i en sämre liga när han kom från Tyskland, men där det har gått åt helt fel håll. Så att det känns ändå som så här lite gubben i lådan-värvning utifrån sett. Sen har ju Chris Abbott och hans kollegor såklart scoutat honom intensivt innan de plockade in honom.
Vill du säga något, Hjelm?
Ja, jag vill säga någonting som inte alls är hockeyrelaterat. För jag står här och lyssnar på er samtidigt som det kommer någon slags borrljud från den här byggnaden. Jag vet ju inte om det går rätt ut i mikrofonerna här också, så ni undrar, vad håller de på med? Håller de på och bygger något samtidigt som de poddar? Nej, det gör vi inte.
Det är Linus Alain som hänger upp en tavla, så han har med sig slagborren här i studion.
Ja, men det här är ett ständigt pågående projekt i det här huset du befinner oss. Det blir liksom aldrig färdigt. Det borras i tid och otid, och det är bara fejsade för oss och tyvärr också för er, om ni hör det.
Läsarna är ju, eller lyssnarna är ju den stora vinnaren, för de behöver bara stå ut nu i 45 minuter. Vi har ju hela livet stått ut med borgen.
Ja, men det känns som det är hela livet faktiskt.
Nästan.
Ska vi göra så för att få någon slags struktur i det här också, nu när vi har inlett det här och blivit varma i kläderna och ni är med på banan som lyssnar, att vi tar det lagdel för lagdel? Det är ju en enkel ordning någonstans.
Ska vi mixa upp i hjärnorna och börja med backsidan som vi redan har börjat liksom borra i här?
Ja, kan då blev det genast lite rörigare här. Man brukar börja med målvakterna, men då tar vi backarna först så går vi till målvakterna sen.
Linus älskar att ha sina papper i ordning, så jag vill bara stöka till det lite i hans hjärna.
Ja, precis. Tack.
Och på lodrätt 3 ska det alltså in kontrollbehov.
Ja, verkligen.
Ja, men vi har ju varit där och snurrat lite kring de här. Bara haka på det du sa om han Gregoire. Jag vet inte heller. Jag har inte sett honom. Därför blir ju det här som alltid så rör sig en liksom gissningslek. Men jag ser ju liksom att måttmässigt är han ju liksom i Samuel Jonsson storlek. 3 cm längre, 1 kilo tyngre enligt Elite Prospects. Så det är ju en, det ska väl vara, han ska väl tillföra mycket, mycket kreativitet. Egentligen den enda backen som man har en färsk och klar och uppdaterad bild av är ju Ludvig Claesson från Växjö. Sen är ju Johannesen också ett ganska oskrivet kort för mig.
Precis, så förutom de du nämnde där så är det ju då Lesund, Engström och Kapla som finns att tillgå vad gäller Rögles försvar.
Och här vill jag ge mig in i och snacka. Det kanske inte blir så mycket snack från mitt håll, men här vill jag ge mig in innan någon av er snor ordet och snor de orden som jag tänker säga.
Kom igen.
Adam Engström. Ah, vad jag ser fram emot att se Adam Engström. Mycket mer än Thomas Gregoire eller någon annan. Adam Engströms utveckling förra säsongen och hans sätt att spela, hantera pucken, så okonventionell, bryter mönster, gör vad han vill, snurrar på blå, bryter in, passar, hittar omöjliga luckor. Alltså, jag säger Adam Engström, number one för mig.
Number one för mig? Vad är det för snack?
Ja, men han är ju med besättningen. Du vårtappar det helt här igen.
Ja, men han kommer vara en sån fantastisk spelare kommande säsong, tror jag. Han kommer vara en av ligans bästa back. Jag tror det.
Han kanske går mot det svåra andra året.
Exakt.
Nej. Det finns inga svåra andra år.
Det kommer Dysterqvist 1 och 2 här och ta ner liksom, dig på jorden igen. Men vi har ju faktiskt sett det med en del spelare som har slagit igenom och fått sitt stora genombrott på SHL-scenen. Så, och sen har det lite tuffare år 2. William Wallinder är väl ett halvt exempel på det i alla fall. Han hade en jättebra första halva av säsongen nu och sen svagare andra halva, och även Marco Kasper som anses vara en av de absolut största talangerna i hela sin åldersgrupp i världen. Hade det lite tuffare periodvis under säsongen. Så att en som har kapacitet att bli fantastiskt bra. Alltså NHL bra på alla sätt och vis. Han har allt, men det ska, det här steget andra året ska tas, och det är inte alla som lyckas med det.
Man ska göra det över tid också. Han är även Engström hade en väldigt karusellig första säsong. Det var höjder i början och längs vägen, sen var han ganska djupt nere och utanför laget nästan, i alla fall på sjunde plats liksom, på backsidan när man gick in i slutspel. Så det är inte superlång tid, men jag håller med, framförallt under den här serien mot Skellefteå. Det var ju en hockey som passade honom väldigt bra. Men han började väl även mot Leksand, framförallt matchen där uppe. Så ska det göras, och det ska göras över tid. Han är ju med den här besättningen, fast minnen, han är ju den särklass yngsta backen. Jag tror han är 5 år yngre än liksom den näst yngsta. Så att han är just nu ungtuppen, men också kanske den med allra störst potential på backsidan, såklart.
Jag säger bara så, Robert Olsson. Det blir mina sista ord kring Adam Engström. Jag har älskat varenda skär.
Ja, men, alltså om man summerar backsidan så finns det ju som sagt frågetecken även för Erlend Lesund, tycker jag. Men, som jag har uppfattat nu, missar VM på grund av skada. Har varit väldigt mycket in och ut och från och till i Rögles lag de senaste 2 säsongerna blir det ju. Alltså dels förra då där han hade stora skadebekymmer, och sen bommar han ju en stor del av säsongen dessförinnan. Så att en frisk Erlend Lesund är ju en stor tillgång, men en Erlend Lesund som kämpar på utanför isen med de här typen av skadebekymmer, det är borde vara oroväckande för Rögle faktiskt.
Definitivt. Sen tycker jag man kan se eller ana att det är lite kärvare på backsidan i år rent allmänt, alltså att hitta de här stora namnen. För ett år sedan fanns ju de här omtalade Lukas Bengtsson, Anton Lindholm med flera på marknaden som Rögle hade hugg på, hade på bordet. De liksom, jag kan inte säga öppna mål, men liksom sett till att man är ett lag som satsar och har pengar att röra sig med, så hade ju Rögle såklart haft goda möjligheter att vinna den typen av matcher. Så känns det ju som att det än så länge vimlar inte av de här givna stora namnen. Än så länge.
Nej, och de ska ju ta in någonting mer på backsidan. Då kan vi ju gissa oss till att det är något stort namn, spetsigt namn som ska in. Och då kan vi leka med en uppställning med nyförvarv då och Grégoire i en första uppställning kanske. Grégoire då som är rightare. Och sen Engström, Kappla kanske. Och sen där bakom är ju Claesson, Johannesson, Lesund och Jonsson. Som får slåss om istid i det tredje backparet. Det är alldeles för tidigt att spekulera så långt ner. Men jag kan tänka mig att där någonstans att det är så man har tänkt sig. Jag tror inte att den här sista nyförvärv på backsidan är liksom en tilltänkt femte, sjätte back. Utan jag tror snarare att det är en etta eller tvåa de kikar på nu.
Ja, det vore ju faktiskt jättemärkligt annars, med tanke på hur svag backsidan var för säsongen, vilka faktiskt problem de hade där. Ändå lite förvånad att man börjar i den änden liksom, att utan att ha, det blir ju som sagt lite gissning när vi inte har stenkoll på, jag har inte sett 20 matcher med Johannesson till exempel. Men jag trodde kanske att man skulle börja med att sätta liksom boom boom, här kommer liksom 2 pjäser som kanske inte riktigt Tony Sund eller Wojtek Mosik förmådde att bli över tid. Nu känns det ju som att man började med att plocka in 2 lite kompletteringsbackar, förutom Grégoire då. Så att det vill ni, ja, ska man matcha liksom backsidan med forwardsidan, så jag väl, skulle jag snarare luta åt att det fattas två toppbackar än en kanske.
Johannesen kan ju också alldeles för lite, men Claesson är ju faktiskt en back som jag har gillat under hans karriär. Jag gillar liksom hans spelstil, hans inställning och allt sånt när han var i Rögle förra svängen. Det är en bra ålder, han är väl 26. Han har formats nu i två säsonger i Växjö sätt att spela och deras försvarsspel som bygger mycket på det här. Inga misstag, spela stabilt, ta ansvar. Jag tror på den värvningen. Alltså jag tror att med lite mer förtroende, han hade ju svårt att få speltid i slutspelet nu, och Växjö hade väl bara landslagsbackar förutom honom, tror jag. Minus någon kanske som han konkurrerar. Men jag tror att med lite mer förtroende så kan Ludvig Claesson bli en, alltså, riktigt bra SHL-back i Rögle. Jag tycker han har det mesta egenskapsväg som, alltså, bra förutsättningar för att lyckas med det.
Och framförallt efter att ha följt Rögle med underledning av Abbotts sedan 2017, så jag delar ju den bilden, och jag skulle säga framförallt för att han är en riktig liksom Abbott-spelare på något vis. Jag trodde eller tänkte redan när han gick till Växjö att det skulle passa liksom med Rögle. Det var någon tränare som någon sa till mig liksom att samma till honom liksom, att ställa i hörnet och hoppa på ett ben 100 gånger, så gör inte alla det, men han skulle göra det förmodligen. Inte för att han liksom är, han tar den rollen liksom som han blir tilldelad, så säger du liksom att det är det här jag ska göra, så gör jag det. Och jag tror framförallt att han är väldigt liksom konsekvent, låg felprocent, och den typen av back saknar ju Rögle liksom förra veckan, som gick lite grann som en klocka. Han har liksom inte Adam Engströms register, men han är ju väldigt konsekvent i sitt spel. Spela enkelt, spela rejält. Jag tror att jag skulle inte bli chockad om han hittar någon slags, fick någon liksom lite större roll än vad han fick i Växjö. Kanske till och med liksom hoppa upp ett hack i backhierarkin om det studsar rätt och han får en bra partner vid sin sida.
Ja, det är ju säkert så Rögle har sålt in det till honom, såklart, att de ser honom som en av de sex startande backarna, de som ska få istid nästa säsong. Men vi får ju se. Jag tror, om jag minns rätt av min egen intervju med Chris Abbott, så sa jag att de tittar aktivt på att ta in en back till, om inte mer, tror jag att han sa, eller något i stil med det. Så att det är som du är inne på, Daniel, det återstår att se om det är en eller två backar till som Rögle kommer att agera på.
Jag har tjatat om det sista åren, liksom det här med vad är liksom ett säkert kort i Claesson är väl närmast också, även om det inte är någon sån här dyr värvning, så skulle jag ändå säga att det är ett ganska säkert kort. Han har spelat i Rögle innan, han är en sån man möter på Storgatan, Ängelholmen, en tisdag i juni, liksom har någon slags connection hit, liksom han vet precis vad det handlar om att spela här, och bo här, och är liksom en omvittnat bra människa, så att det känns som en, nej, men jag håller med dig, så jag tycker att det känns som en klockren Abbott-värvning faktiskt.
Då kanske vi är färdiga med backsidan.
Är det nu vi ska nämna namnen som ryktas in lite grann? Eller ska vi spara alla dem till...
På backsidan?
Ja, vi har ju på både några stycken på både backar och forward. Ja,
vi kanske ska ta det i samma veva så vi håller ihop lagdelarna här.
Ja, sure.
Jag tror det, men det har ju surrats då om... Till att börja med så surrades det om Linus Högberg från Skellefteå som hamnar i Frölunda. Och Rögle har ju varit ute och shoppat en del vad gäller Skellefteå-spelare och varit sugna på ett gäng. Men också då har det stått lite om Gabriel Karlsson som har ett förflutet i LOC, och nu har han en hel bunte säsonger i både AHL och fått en del liksom NHL-förtroende också. Lite, om jag minns rätt, liksom en kategori större back, alltså mer fysisk back än många av de andra Rögle har i sin lineup just nu. Alltså du har ju både Grégoire och Engström och Kapla och Jonsson och även Johannesen kanske, som inte är bland de mest storvuxna spelarna. Och sen också William Lagersson är det ju fortfarande lite sur kring, som vi har pratat om tidigare under säsongen, det här med, jag tror vi hade, nu minns jag inte riktigt, men att Chris Abbott hade varit över och besökt honom. Han spelar ju med de här Chicago Wolves och så, har gjort en hel AHL-säsong utan att ha fått någon NHL-speltid. Så det är väl de tre namnen som... Men Högberg försvann inte Frölunda, så det är ju två kvar. Så att... Mm.
Där kan man, när du säger de namnen då, och tittar på laguppställningen, tittar på backsidan som finns, så känns det ju verkligen som att de skriker efter en back, given back 1 och 2, om liksom, vi kommer till forwardsidan, men om liksom Simon Ryfors, Rodrigo Arbols, Sundsvik, det är ganska tydligt att se den hierarkiska ordningen där. På backsidan är det ju fortfarande svårt att se det. Är Gregoire en första andra back? Ja, det är ju stora skor att fylla, även om man har varit framgångsrik i Finland. Så att ska de ha in en back så måste han ju ticka i alla boxar för att vara en back ett eller två, om den här backsidan ska stagas upp.
Ja, vi vet ju inte hur Rögle tänker. Precis som säger Daniel, alltså det är mycket möjligt att de har värvat Gregoire och sagt att, scoutat honom i Finland och tänkt att okej, här har vi vår första back nästa säsong. Det här kommer, det är han som ska bära vår backsida. Gregoire då. Eller så har man plockat in honom och tänkt att men vi testar honom som 3-4. Det kan bli succé, men det kan inte heller någon spelare man vill stå och falla med, för man vet, alltså det är, apropå det vi snackade om innan, lite gubben i lådan, och så är den första och andra back kvar som de ska vara in. Så att det är svårt att lägga pusslet utan att veta hur tankarna är, framförallt utan att ha sett Gregoire spela tillräckligt mycket.
Men sett till merit och vad han har gjort i Finland, så måste det väl vara kategori 1. Att de har tittat på honom och tänkt att det här ska definitivt vara en back 1-2 som ska bära det ena powerplayet, som ska spela mycket. Har man den rollen i Finland så jämlika är väl ändå de här serierna. Så att man kan inte värva Gregoire och tänka att han ska vara en fjärde back i det här laget, eller?
Nej, det har du rätt i.
Jag vet inte, jag bara tänker högt, men... Det måste vara en tänkt toppback.
Ja, det tror jag också. Men utifrån ert sätt att se det, även om vi inte vet hur Chris Abbott och Cam Abbott tänker när de bygger ihop backsidan nu. Är det typ en Jonathan Pudas vi pratar om? Gör mycket poäng, offensivt lagd. Är det det ni tror man vill få in ytterligare?
Ja, svårt. Samtidigt har man Engström och Kapla där bakom som båda är offensivt lagda ju, så att vet inte, alltså det är ju samma med Lindholm och Bengt som gick till Leksand och Växjö. Alltså man vill ha in någon som kan klocka sina 22 minuter per omgång och vara en liksom storback. Sen egenskapsmässigt är det jättesvårt att säga, men det är klart att man tänker att det är en powerplayback som ska in också.
Så vet man ju inte riktigt hur de tänker. Men det är kanske så att de ser att Adam Engström är back 1 eller är han back 4. Det är jättesvårt att veta vad de ser de här backarna. Men spontant känns det som att de har ganska gott om liksom backar i segmentet 3-5.
Men summa summarum med backsidan. Det ser ut som att mycket kommer att hänga på Gregoire, hur bra han är, hur liksom han kommer in i SHL och på vilken nivå han levererar, och då på det här sista nyförvärvet eller näst sista eller vad som nu är kvar på backsidan, för att kunna bedöma om Rögle har gjort en kraftig, liten eller icke någon uppgradering där.
Jag tror nu en sån här riktig komplett tvåvägsback som är snarare kanske Anton Lindholm en Pudas liksom, eller mer komplett än flashig, tror jag. För man har, Gregoire känns ju ändå som en kreativ människa. Jag tror de vill ha en sån riktig stadig, grundstadig pjäs.
Då så.
Dagens 500 gissning. Sånt får vi väl lov att hålla på med i den här studien, eller?
Ja, men ni gissar ju rätt ganska ofta också, så att då tycker jag det absolut är befogat att gissa.
De har ju slutat borra nu tillfället.
Ja, just det. Bara en sån sak. Ska vi ta målvaktssidan nu, som ju inte är lika omfattande, innan vi ger oss på den mer omfattande forwardsidan?
Shoot.
Ja, men det kan vi svepa förbi lite snabbt bara. Peter Kvacka från Liberec i Tjeckien. Det har vi snackat om innan ju tillsammans med då Kristoffer Rifalk och Rögle har också plockat in Alexander Hellemo från Skellefteå, talangfull målvakt. Så att det är väl lite som med Grégoire vad gäller Kvacka där. Det är svårt att han är ju nedsättad till Klang och det är svårt att veta hur om det är någon uppgradering eller om han är lika bra som Klang eller sämre. Jag har inte sett honom. Alltså man vet inte.
Nej, det är svårt. Om jag drar upp parallellen till Ludvig Claesson som har bott i Ängelholm, spelat här, vet precis vad det innebär och han ser ju liksom den här säsongen framför sig, så är ju liksom Kvacka i andra diket. Han har i stort sett bara varit i Tjeckien, vilket gör honom liksom svårbedömd både vad säger man, som människa och hur funkar han liksom i en svensk kontext, i en svensk småstad, och hur funkar han framförallt i en hockeyliga som SHL. Det gick ju jättebra för hans landsman Roman Will när han kom till Ängelholm, men man har väl samtidigt varit med om andra liksom målvaktsvärvningar eller värvningar i det här segmentet som kanske inte har fallit så väl ut, åtminstone inte första säsongen. Men det finns ju en till och han var ganska bra i slutspelet, Kristoffer Rifalk.
Väldigt bra, efter att ha haft en säsong som var lite svajig ändå, upp och ner med formen och eller ja, insatserna. Men mot slutet så visade ju Rifalk sitt rätta jag när han behövde visa sitt rätta jag som allra mest.
Så var det. Du sa lite svajig. Man skulle kunna säga mycket svajig också.
Ja, jag tycker inte om att ta ut svängarna för mycket.
Inte? Nej, men det är ju, som du säger, Rifalk var ju en alltså toppklassmålvakt genom Rögle slutspel då han ska vara som bäst. Så att, sen är det ju så här också, vi har snackat mycket om Rifalk och Klang under förra säsongen, att ingen av dem kände väl att de fick någon kontinuitet i grejerna eller kände det här liksom grundmurade förtroendet som en målvakt behöver ibland. Så att ansvarsfördelningen på Rögles målvaktssida kommande säsong blir också väldigt intressant att följa.
Faktiskt, de är ju ganska lika, Kvacka och Rifalk, sett till ålder och var de befinner sig i karriären mitt i. De är ju i stort sett lika långa, väger lika mycket. Så de är ju, samtidigt är de också två målvakter som är vana att spela väldigt mycket. Kvacka har stått mycket matcher. Så att, det blir verkligen intressant att se en fördelning. Man har ju väldigt svårt att se framför sig att det liksom blir en säsong med liksom 85-15 fördelning. Det känns ju snarare som 60-40 i någon slags utgångsläge till Rifalks fördel kanske. Men också den kan såklart förändras över tid sett i hur de presterar.
Alltså jag tror väl också, även om man Rögles ledning såklart hade stenkoll på Rifalks kapacitet efter hans säsonger i klubben tidigare, så det här slutspelet han gjorde, alltså man har ju fått bevis nu på att okej, är Rifalk i harmoni, i form och kan spelas in inför ett slutspel där han kan nå sina maxprestationnivåer, då har man en målvakt som kan vara en guldmålvakt, för så bra var han ju. Så jag tror väl att man gissar, jag tänker lite så här, okej, hur skulle vi kunna maxa Rifalk så att han är sitt allra bästa jag i första slutspelsmatchen. Jag tror inte man vill vara i ett läge där man hattar för mycket mellan målvakterna. Sen är Kvacka liksom en av ligans bästa målvakter från start, då är det ju en annan grej. Men Rifalk bevisade mycket i det slutspelet för tränarna och för ledningen.
Ja, det tror jag. Han var ju inte sig lik, får man ju säga, efter att ha följt honom i ganska många säsonger. Jag tror att det som hände i slutspelet var väldigt viktigt både för honom och för organisationen. Det blir intressant nu. Rifalk går in på sitt sista kontraktsår denna. Och också lite intressant att Kvacka då har skrivit ett tvåårskontrakt. Grégoire ett år. Så att någonstans så det tvååriga förtroendet i Kvacka liksom indikerar ju att Rögle är ganska säkra på sin sak. Där man inte sagt att man inte, det finns ju många skäl till att det bara blir ett eller två år, men just liksom två år, det är ju ingen liksom, vi ser vad det ger och så tar vi en annan om ett år. Två år, det är ju ett engagemang i alla fall.
Ja, om man ska drar liksom spekulerandet till sin gräns så kan det ju vara så att man tänker att okej, det kan bli Rifaks sista säsong innan han sticker iväg och testar vingarna någon annanstans. Så då ska Kvacka vara se och lära under första säsongen. Då kan väl fördelningen snarare är 80-20 till Rifalk och sen år två så ska han...
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Om liksom alla bitar faller på plats för Rögles del, blir ni första målvakt? Vet inte, men man undrar ju med det här tvåårskontraktet.
Rifalk kamperar väl ihop med Roman Will också. Då var ju Will, det var väl liksom Rifalks se och lära säsong. Nu spekulerar jag fritt ur minnet, men jag vill minnas att det var så att Will stod ganska mycket och de två funkar ju uppenbarligen bra ihop. Sen säsong två så var Rifalk redo att ta första spaden, så det är väl kanske, ja, men det blir intressant att följa liksom. Han känns ju ganska rotad här, Rifalk. Samtidigt närmar han väl sig de här, om det nu inte blir något med Nordamerika, den dörren är inte stängd, så närmar han väl sig liksom den här schweiziska gränsen när det börjar bli intressant. Så det blir intressant att följa. Lyssnarna minns säkert vad som brukar hända i oktober, november, men är inte Rifalks kontrakt förlängt där, så det talar väl mycket för att det är sista säsongen i Rögle för hans del.
Ja, vi är nästan färdiga med Röglepodden den här veckan.
Ja, precis. Vi är Rifalk och Kvacka och Hellemö. Det kan vi spola förbi ganska snabbt. Ja, sa jag.
Forwardsidan är ju vad den är. Ja, någonstans.
Ja, rätt mycket folk där också.
Jag sa ju innan vi gick in här, alltså 45 minuter mer än så kan vi bara inte babbla. Men det känns ju som att vi kommer att göra det.
Vi kastar oss över forwardsidan. Alldeles nyligen alltså, Simon Ryfors kommer att göra comeback i Rögle. Och en sån...
Kommer han det?
Ja, just det! Det kanske jag tog i lite för mycket. Jag blev lite så här ställd. Vad sa jag fel nu? Sa jag fel på namnet? Nej. Eller sa jag fel på comebacken? Men jag fattar vad du menar.
Vi låter den hänga i luften.
Vad då tänker ni? Vad då ska vi inte få se Simon Ryfors? Han har ju skrivit på för Rögle. Ja. Men som landet ligger just nu i alla fall så är det en otrolig värvning. Han har en supersäsong bakom sig i AHL. Det kommer Linus att redogöra för. Och sen är det ju ett antal andra tunga namn som kommer in också. Rodrigo Abols bland annat. Och då lär vi också få ett och annat härligt citat om han fortsätter vara Rodrigo Abols.
Alltså grejen är att det är ju inte så många tunga namn som kommer in. Alltså det är ju Abols då och Ryfors såklart. Och sen då Sundsvik som har haft en lite undanskymd roll i Skellefteå. Men som man säkert ser en jättepotential i såklart. Men grejen är att Rögle har värvat på centersidan och sen, alltså för att de som ska är ytterforwards ska kunna vara ytterforwards. Så att kollar du på forwardsen nu så är det ju, det är inte så många nyförvärv, men lägger man pusslet och ser hur ett potentiellt lag hade kunnat se ut så är den ju otroligt vass faktiskt.
Forwardsidan var ju deras starkaste avdelning redan förra säsongen, men problemet var ju att det var så ont om centra, vilket gjorde att, som du sa Linus, de fick lappa laga och spela folk på fel positioner. Nu kommer inte Anton Bengtsson att behöva spela center längre, inte Adam Tambellini heller, vilket innebär att de får spela där de är bäst. Sen håller jag med dig om att det är inte så stor omställning, men på något vis har man tidigare säsongen stått liksom och gissat lite om vem är Riley Sheen, vad kan han bidra med, så vet man ju betydligt större utsträckning, både vi och Chris Abbott, att Rodrigo Abols kommer att vara god för en hög karate liksom SHL-prestation. Simon Ryfors kommer att vara det. Alla som såg Albin Sundsvik i slutspelet vet också vad han står för. Så det känns ju som betydligt fler säkra kort och att en stark forwardsuppsättning blir liksom ännu mer komplett i och med de här starka centrarna.
Ja, men forwardsuppsättningen är ju SM-guldaktig. Alltså det går ju inte att säga något annat. Om man leker med tanken om hur Rögles uppställning i premiären hade kunnat se ut bland kedjorna, så är det ju då Everberg, Ryfors, Sar i någon slags första line. De tre som var tillsammans SHLs kanske bästa, en av de absolut bästa i alla fall, kedja senast de fick lira ihop. En andra line med Anton Bengtsson, Arbols och Tambellini till exempel. Och sen då ja, men Sheen, Ferguson och Sandin som gjorde en superavslutning på säsongen. Han i ett utgångsläge liksom är han där, i alla fall på mitt papper. Och sen då fjärde så har du liksom Sundsvik då. Och sen har du de här Oscar Pettersson, Linus Sjödin, Tarnström och Ljungman och hela det gänget. Så att ni hör ju själva, alltså det är kryllar av spelare som kan producera och leda laget offensivt.
Ja, och du pratade om Linus Sandin, vad han gjorde förra säsongen med tiden. Men det är också så fortsatt, tänker jag, att det är så lätt att tänka att Brady Ferguson, ja men det är en medioker SHL-center. Men så är det ju faktiskt inte riktigt längre. Hans förra säsong var ju ett otroligt lyft upp, så det är ju inte någon blek fjärde center i ett större perspektiv i SHL. Det är ju en riktigt kompetent center numera, så det är ett starkt kort det också.
Ja, sen vet man ju inte, det är återigen där, man vet inte hur de tänker. Det kanske de känner att Ferguson gör sig allra bäst genom att vara vår fjärde center i vår liksom kedja som ska vara som mest obekväm för motståndare, eftersom det finns så mycket offensiv eldkraft i de andra, att man vill ha honom där och sen då kanske spela Sundsvik i en tredje kedja. Alltså, det är också där vad de sålt in för att Sundsvik skulle välja Rögle. Alltså det har inte varit, ja men kom hit så får du spela en fjärde kedja igen kanske. Jag vet inte, det är bara hur lägger de pusslet, men
samtidigt har man lärt sig också att man har sagt så för att liksom, ja men ska Rögle lyckas ska Brady Ferguson vara en otroligt liksom stark center i en fjärde kedja, men man tycker man har lärt sig att de rankar honom mycket högre än så. Så jag kan liksom inte se framför mig. Efter så många år så jag tror verkligen inte att man tänker Brady Ferguson som en fjärde center. De rankar honom högt. Men det blir ju intressant att se i den här hierarkin. Så men att förbi Arbols och Ryfors kommer han ju liksom inte. Även om man kanske inte kan gradera på det sättet. Men han är nog en liksom, borde väl vara en stark liksom, tredje center kanske i en kedja med Linus Sandin som var kanske bästa forward i slutspelet. Och en ny tredje gubbe när Adam Edström har försvunnit.
Ska vi ta ett varv här med det senaste tillskottet, Simon Ryfors? Ska vi börja med hur bra han faktiskt har varit nu den gångna säsongen? Och sen kanske bolla över till Daniel vad det är för frågetecken han slänger upp i luften.
Ja, jag har suttit och gnuggat nu de senaste tre veckorna alla hans AHL-matcher och sett dem. Så att jag vet exakt hur bra han har varit.
Underbart. Det är så skönt med pålästa kollegor.
Nej, det har jag såklart inte gjort. Men de signalerna man har fått och den statistiken man har sett på papper tyder ju på att han har en ruskigt stark säsong i AHL bakom sig. Utan att då ha fått chansen i Tampa efter då sin andra säsong. Mm. Och det är Ryfors också som berättar ju en intervju med honom, berättar liksom den här resan han har gjort utanför isen också, inte bara hockeymässigt utan mentala resan, han åkte dit utan flickvän, utan familj, utan vänner och alltså levde själv där under typ två säsonger, så att hur han har vuxit utanför också och fått gå in i sig själv för att kunna prestera och lärt sig mycket om sig själv och sådär, så att det är bara att konstatera att han har kapacitet att vara en av ligans liksom bästa centra om han kommer till sin rätt.
Och det lär han ju göra i den kedjan som vi vet funkade väldigt bra när han lämnade. Och det här lär ha kostat för Rögle att få hem honom i det här läget också. För det, jag blev förvånad faktiskt. Jag trodde inte riktigt på det. Jag trodde att han skulle stanna kvar där borta, Daniel.
Jo, men det är ju en, det är väl säkert, han kommer väl att vara en av SHLs bäst betalade spelare, med kommer säkert ligga mellan 300-400 000 i månadslön. Men jag tycker samtidigt att det, varför inte liksom? Han har bevisat sig under lång tid i Rögle, istället för att liksom köpa två som man inte riktigt vet vad det är. Så det här är ju det allra närmaste ett säkert kort man kan komma. Det är liksom en toppspelare, och det är en framförallt också, som jag försökt skriva några gånger, det har varit liksom antalet profiler har sinat i laget. Det här är ju liksom en kille som säljer biljetter som man kan skicka fram och representera klubben i så många, på så många sätt liksom. Jag reagerar på den långa intervjun du gjorde, Linus, så att han har ju aldrig känt som någon sån här, som man lite, han har ju aldrig känt som någon sån här PlayStation kille som aldrig använder hjärnan på fritiden liksom. Han har ju alltid känt som en ganska grundad, reflekterad människa, men det är klart att 2 år på egen hand i Nordamerika med allt vad det innebär med motgångar och ta sig igenom och ta sig fram i den miljön, så tycker jag att han, det kändes verkligen som en människa som har mognat lite till och fått lite perspektiv till honom, och som fortfarande bara är i mitten av karriären. Vad är han, 25?
Ja, jag ställer just frågor om det. Alltså, vissa spelare som vänder hem till SHL känner sig klara med utlandsäventyren. Det har funnits exempel på det. Everberg har väl sagt att väldigt tydligt att nej, nu, de får bära ut mig härifrån. Jag ska ingenstans nu, när han skrev på sitt långa kontrakt. Och sen finns det den andra kategorin spelare där Ryfors ingår, de som har gjort en tid utanför Sveriges gränser och sen vill använda då SHL, och i det här fallet Rögle, som en språngbräda för att testa igen. Så att det råder inga tvivel, och det var Ryfors tydlig med i den intervjun också, att han jagar fortsatt den här NHL-drömmen som ju inte blir av under de här första 2 åren där borta.
Och vad betyder nu detta då, Daniel?
Vad betyder detta?
Att han jagar sin NHL-dröm fortfarande.
Nej, men det, brasklappen är väl liksom att han fortfarande skulle kunna bli tradad någonstans och bli erbjuden det där envägskontraktet som han har velat ta och få sin chans i NHL. Och det är väl liksom en månad här framöver. Jag tror inte, även om han låter ju ganska trygg i att han vill flytta hem liksom. Men jag tror ingen i Rögle-sammanhang ska liksom andas ut och köpa en Ryfors-tröja in före den 15 juni i alla fall, för att större under har väl skett. Han är som du säger, han är ju tydlig med att det är där han vill spela. Han är ju, det är väl inte så konstigt, han är killen i 25 år, han har slitit som ett djur i två år, lämnat liksom han, sin flickvän i Köpenhamn, förstod jag liksom. Han har jagat det här i 2 år. Skulle någon komma och säga, det här som du har åkt runt och jagat här som en idiot i 2 år, och du får det nu, och du får liksom 10 gånger bättre betalt också, vill du ha det? Då tror jag inte att han sa nej, men jag ska hem och spela i Rögle. Rögle finns kvar om 1-2 år. Men
så otroligt smärtsamt det skulle vara, det scenariet, för alla Rögle-fans.
Det är klart, vi ska inte måla fan på någon väg. Det är klart att alla skyltar pekar mot Ängelholm, men så länge man ska väl ändå. Det har inte snackat så mycket om det, men den dörren är ju fortfarande öppen, ska man i alla fall vara klar över.
Ja, jag vet inte när deadlines är för trader och allt sånt mellan alltså NHL-klubbarna i sig, men det man kan konstatera är ju att Ryfors, alltså Tampa äger ju hans rättigheter en säsong till, vilket innebär att Ryfors hade inte nu kunnat skriva på för Toronto och sticka ut över dit på ett envägskontrakt.
Det är inte före 15 juni i alla fall, men deras system är så krångligt så att det skulle säkert kunna vara lite senare så också, om man liksom tickar i vissa boxar.
Ja, men det är väl, alltså Tampa måste i alla fall trada bort rättigheterna till honom, och Rögles worst case scenario blir ju då liksom att Tampa trada bort rättigheterna för att få något annat av någon annan NHL-klubb, och den NHL-klubben som får Ryfors rättigheter säger till honom, ja men du har ju varit jättebra i AHL i 2 säsonger, vi har en plats öppen här till dig liksom i vårt lag, här är ett EMX-kontrakt, kom och spela. Vad gör man då? Oklart, men så har jag fattat det i alla fall.
27 mål liksom på en AHL-säsong, det är starka papper, men Rögles supporter ska väl, alltså de behöver ni inte bli stirriga över detta, men skulle det dyka upp liksom en nyhetsnotis om att att hans rättigheter är borttradade den närmaste månaden, så är det väl, finns det väl i alla fall läge att dra öronen åt sig.
Och igen, vi står och babblar ju om olika grejer. Vad är skillnaden på ett envägs- och tvåvägskontrakt? Kan inte du redogöra det helt kort bara, så alla hänger med vad vi snackar om?
Nej, det kan jag inte. En väg eller två vägar. Ja, men nej, men det handlar om pengar också.
Ja, det handlar om pengar. Det handlar om att de här spelarna vill ju ofta ha ett envägskontrakt, för det innebär att de har samma lön oavsett om de spelar i NHL eller AHL. Lex då, Fredrik Olofsson till exempel i Dallas. Tvåvägskontrakt innebär att de har en lön i NHL, men blir de nedskickade så får de en bråkdel av det betalt i AHL då.
Typ sämre betalt än i Sverige. Betydligt sämre i vissa fall. Men du har ett envägskontrakt med HD-hjälm.
Ja, det hoppas jag.
Du kan aldrig hamna i farmarligan på Ljusdalsposten eller något sånt.
Envägskontrakt på obestämd tid.
Du sitter och lyssnar upp i Ljusdal nu. Ja, vad är det? Hälsingland, va?
Fröka inte mig vad Ljusdal ligger. Alltså.
Jag tror det.
Där är... Geografikunskaperna. Vad blir det för bokstav i betyg på det? F här i Röglaporten.
Ljusdal, eller?
Jo, men det ligger väl vid Ljusnans vatten.
Var ligger Ljusnan?
Låter som Hälsingland. Låter som Thomas Andersson Vi låt.
Mm. Var ligger Hälsingland? Sa du så?
Nej, var ligger Ljusnans vatten?
Var ligger Sverige? Nej, men det är ett avlångt land i norra Europa.
Exakt. Det räcker väl.
Ja, men det kanske inte är klart på forwardsidan heller.
Nej, det kanske inte är klart. Vi kan väl röra oss mot den punkten, rykten in. Och där är ju Fredrik Olofsson ett sånt namn som har ett kontrakt som går ut med Dallas. Han skrev bara, inom situationstecken, bara ett år där. Och det innebär, som alla ni som lyssnar på den här podden vet, att skulle han vända tillbaka till Europa så är han Rögles spelare. Och då blir det lite trångt på centersidan.
Jag tycker att liksom surras om att den dörren inte är stängd. Nej. Alls, alltså på långa vägar. Jag tycker att det är signaler man hör att den är inte död. Alltså.
Nej, Chris Abbott, jag snackade med honom om det. Alltså, när de hade plockat in Ryfors så frågade jag så här, men vad betyder detta för Fredrik Olofsson då? Alltså att ni, här kom ju liksom toppcentern i Ryfors. Vad innebär det nu? Alltså, nej, men det är liksom... Nu citerar jag inte honom, men ungefär att det är en helt annorlunda grej för dem som de inte har kontroll över just nu. Och det handlar ju om att Olofsson kan ju, får han ett nytt kontrakt eller ett kontrakt med någon annan NHL-klubb, så han ju, kan han ju bara ta det ju. Men Abbott sa ju också liksom lite så här att nej, men jag hoppas att han lockas hit nu när han ser den här truppen vi håller på att sätta samman och gå för guld och allt detta. Så att det lät ju inte. Abbott hade ju lika gärna kunnat säga att men de chanserna nu, vi bedömer dem som ganska små att han kommer. Det hade varit en bonus typ, men det lät ju inte riktigt så.
Namn snackar ju ofta, alltså om man egentligen rent krasst, om man tittar på, det är inte, som ni sa innan, det är inte jättemånga liksom nya. Det är Abbott, så det är Ryfors, och det är liksom Sundsvik.
Säger du med en stämma som, ja, men det är Abbott, så det är Ryfors, och det är Svensson och Pettersson. Jo,
men samtidigt, om du tar på minussidan, Oskar Söldyrenäs, Ludvig Larsson, Marco Kasper är borta. Det var ju liksom Rögles ledande kedja under lång del av säsongen. Det är tre starka pjäser som har försvunnit. Så när man lägger det bredvid varandra, så det jag menar att namn, det gör ju att det blir feber liksom. Och så skulle den här Olofsson också landa i Rögle, då kan de ju börja förbereda sig på att bli liksom lanserade som guldfavoriter av alla. Och alla andra älskar att lägga guld. Då kommer Rögle stå inför en helt ny situation till hösten och gå in i en säsong som faktiskt kanske är storfavorit.
Är det fler namn det surras om in?
Ja, vi skrev ju om Filip Sandberg från Skellefteå, en ytterforward. Alltså just Stålurenäs försvann. Sandberg är liksom i samma kategori av spelare. Han är också rightare. Han har en relation till Chris Abbott sedan tidigare. De var ju guld ihop i HV71 till exempel. Och han har ett utgående kontrakt med Skellefteå. Men efter vi skrev den artikeln så har det hänt en del där med Ryfors in och eventuellt också Olofsson då, beroende på vad som sker. Så att jag vet inte om det spåret fortfarande lever eller om detta förändrar förutsättningarna för då Sandberg.
Jag vet inte exakt hur levande det har varit, men som jag har uppfattat det så känns det inte hett nu. Nej, men om det man... känns svalnat. Och i den mån det har varit ljummet eller hett så är det svalnat nu i alla fall. Jag tror inte längre att han hamnar här.
Nej, och det är också att titta på forwards. Vi gick igenom laget med ytterforwards innan. Det är ju liksom Everberg, Saar, Bengtsson, Tamblini, Sheen, Sandin. Alltså, på mitt papper i de tre toppkedjorna. Så att det ska ju finnas plats också. Alla kan inte spela powerplay heller.
Nej, och någonstans har man ju signat. De är ju omvittnat och erkänt duktiga på och vill matcha fram unga spelare. Men de skriver inga kontrakt med Oscar Pettersson och Felix Nilsson för att liksom fylla ut truppen. De kommer vilja spela dem, och ska liksom Sandberg stå i vägen för Felix Nilsson? Ja, men, Sandberg är säkert bättre nu, men de brukar ju prata om sina aktiekurvor liksom, att Felix Nilsson kan ju vara på en helt annan plats i januari med rätt förtroende.
Om vi ska säga någonting, ett par ord också om de som har lämnat, så är det ju faktiskt, som du var inne på Daniel, det är ganska stora tappen då. En som du inte nämnde där var väl Adam Edström. Men Adam Edström var ju också väldigt stark ju längre säsongen gick. Oskar Ståhl Lyrenäs blev ju då värvad av HV71, så det är en jättevärmning för HV71. Oskar Ståhl Lyrenäs som verkligen under andra säsongen visade varför han en gång i tiden värvades av Chris Abbott, hade ju något verkligt stort på gång.
Exakt, och är väl, har väl varit en av de stora liksom snackisarna, får man säga här. Han förlängde ju sitt kontrakt med Rögle så sent som i höst, och så haft en urstark utveckling, så på rent liksom hockeymässiga grunder är det ju ett obegripligt beslut att han bryter kontraktet med Rögle. Det har varit mycket, mycket snack och surr om detta, men jag vet inte hur långt vi ska gå på detta. Vi kan väl bara säga att vad vi förstått så har det funnits någon slags situation eller konflikt som har gjort att Rögle tagit det här beslutet. Men det ska jag liksom inte ha med hockey att göra, och då är det inte på vårt bord att spekulera om det. Det avstår vi av 100 olika skäl.
Och framförallt i det här läget, ett jättetapp för Rögle. Det går inte att komma runt spelmässigt.
Nej, åtminstone om man ser till grundserien. Tycker jag att liksom, kollar man kurvan, så hade han ju inte... Han har ju motsatt kurva mot Linus Sandin till exempel. Men det är en spelare de har investerat mycket förtroende i och byggt under 2 år. Det är så de har jobbat. Liksom. Det är ju nu hans utveckling. Det är ju nu han skulle liksom flyga, och nu får han göra det i en annan klubb. Så det är klart att det är ju ett enorm missräkning.
Och sen var du inne då på Marco Kasper. Ja, ni som följer Rögle vet ju vilken utveckling han har haft. Ludvig Larsson, som också är en spelare med mycket tankar och en personlighet som kommer att förmodligen vara saknad. Jag kommer ju sakna och snacka med honom i alla fall. En härlig människa, Ludvig Larsson, att ha att göra med, tycker jag.
Absolut. Ja, men det är tunga tapp. Men någonstans blir det också intressant. Det var ju, mina känslan från sidan var ju länge liksom att det var något som inte stämde riktigt med Rögle. Det var inte samma lagmaskin, och Chris Abbott har liksom i din långa intervju, Linus, också, som verkligen kan rekommenderas, pratat en del om missräkningen med på tränarsidan med Lasse Johansson. Även om man inte kastade honom till vargen och så var han ändå inne och pratade om att det hade någon slags negativ effekt på liksom kemin och laget, och har det dessutom funnits något annat störningsmoment, så kan det bli intressant att se vad som händer om man lyckas liksom återbörda någon slags kemi och harmoni i gruppen.
Jag skulle vilja säga ett par ord till om forwardsidan, för det finns ju, när man tittar på det som ni har gjort nu, lagt upp det och spekulerat i kedjor, och vi konstaterar att forwardsmässigt så absolut en guldkandidat, men för att vara det så 1. Måste Anton Bengtsson bli Anton Bengtsson. 2. Adam Tambellini blir Adam Tambellini. Och att Adam Tambellini verkar ha dragits med skador förra säsongen, det vågar man ju nästan säga utan att ha det på papper. Så att han behöver ju vara Adam Tambellini hel också.
Ja, och det där är ett intressant läge nu, som Rögle inte spelar i CHL längre. Så att de har ju ett helt annorlunda liksom schema och en helt annorlunda belastning den här säsongen. Spelar ofta torsdag, lördag, va? Och får liksom tre vardagar på sig för kanske träna uppbyggnad och träna förebyggande som de inte har kunnat göra i början av säsongen förra året. För då var man i liksom Polen och spelade en bortamatch i COL. Så att apropå då Tambellini skadehistorik, finns bättre förutsättningar nu för att hålla honom hel. Också Anton Bengtsson som har pratat i flera intervjuer med oss där att han har känt sig liksom trött i kroppen och liksom inte haft lungorna med sig på sättet han har velat för säsongen jämfört med hans tidigare. Där finns ju också en chans att matcha smartare och bättre. Så att det är också en jättefaktor, tror jag, att Rögle nu kan lägga alla sina ägg i samma korg och bara fokusera på SHL.
För kommer de två tillbaka till den nivån vi vet att de kan hålla, då är det ju enorma spelare i SHL. Sen vet vi inte heller var Riley Sheen faktiskt står någonstans. Han var ju borta länge och skadad, och så kom han tillbaka så blev han borta ännu mer. Ja, men det var en rörig säsong för Riley Sheen. Kanske är det en succéspelare när han får vara hel och spela kontinuerligt. Vi vet inte det.
Jag vill ändå stå fast med det jag sa under säsongen vad gäller Sheen där, att där finns någonting spännande. Sen fick han ju stora delar av säsongen förstörd, men producerade ändå en del poäng och höll sig liksom framme när det brände till i många lägen. Så att man ska inte glömma att det var hans första år i SHL heller ju. Så att där, det ska bli intressant att se hans andra år, om han nu får vara hel. Det
känns som en stor säsong, liksom en jätteavgörande säsong för Riley Sheen. Uppgifter från trovärdigt håll liksom sa att han kom inte i liksom fysiskt toppskick för säsongen. Han hade ett problem, två skadeuppehåll. Han visade mellan varven att han verkligen kan göra skillnad. Men det är trångt nu. Det är många i det här laget som vill spela powerplay. Och risken finns att man halkar neråt lite i hierarkin. Riley Sheen är ingen spelare man kan ha i en fjärdekedja. Han måste ju spela i en kreativ toppkedja. Så att det vill nog till att han dels liksom ankommer i liksom toppskick fysiskt, och dels att han faktiskt tar chansen direkt. Kanske till och med hamnar i en enhet där det verkligen stämmer och blir bra. Annars så finns det risken, liksom, finns det någon risk att det kan bli någonting annat. Men det är en viktig säsong för honom.
Ledarstaben kan man väl i alla fall blåsa förbi relativt snabbt, eller?
Kan vi då?
Ja, men det är då Max Bolin som har blivit ny assisterande tränare till Cam Abbott, och sen då Peter Hirsch som förlängde som målvaktstränare, och sen är det då en vakant plats på den andra assisterande tränarepositionen.
Intressant.
Och jag fick något tips här om dagen. Jag vill inte dra det jättelångt, men i podden får man ju nämna all sån här information som man får, att Chris Abbott hade synts på något möte med Roger Hansson i dagarna. Så kan man ändå nämna här ju.
Ja, det ligger ju nära till hans. Han väl tränar i Düsseldorf i DL Tyskland för säsongen. Och fick inte vara kvar där. Men han har ju jobbat 3455 år i Rögle innan. Så att,
precis.
Lite överdrivet.
Oklart dock liksom, om det var en lugn för att de känner varandra sedan innan. Det har jag ingen aning om, såklart. Eller om de vill ha in Roger Hansson, men till ungdoms- och juniorsidan vet inte heller, men nu är det nämnt.
Det är väldigt, väldigt intressant att se hur de, för det känns inte riktigt som att de har hittat rätt vingar, om man pratar kedjespråk, till Cam Abbott. David Prince gjorde kanske inget superavtryck någonstans. Max Bolin som nu är fast placerad där, han gjorde verkligen avtryck under sin korta tid när han kom in. Det känns ju som en liksom doff, en frisk luft liksom. Det är ju en omvittnat man har tog Rögles J20 till SM-guld. Det är en tränare med, som det pratas väldigt, väldigt gott om. Han har ett otroligt gott rykte och är ju en väldigt social, framåt människa, så det blir väldigt intressant. Tycker ju, om man får gissa, så känns det så lite som att Roger Hansson och Max är liksom lite samma typ av social, trevlig människa. Liksom. Det skulle vara intressant att se om det är den kombon Cam får vid sin sida, om man liksom kastar in ett, någon som är på något helt annat sätt.
Ja, det tror jag inte. Alltså jag tror att efter den säsongen de hade, så det är klart huvudsak prio 1 och 2 är att få in en skicklig tränare till coachstaben, men inte jättelångt efter så kommer nog att okej, alltså att de känner att vi måste kunna jobba tillsammans, vi måste ha harmoni mellan varandra, vi gör inte den resan vi hade förra säsongen en gång till.
Ja, de kommer inte chansa flera gånger på tränarsidan.
Nej.
Okej, då har vi gått igenom hela laget, va? Det känns som att vi har tömt det mesta här.
Det känns så faktiskt.
Jag har inte så mycket mer att säga. Okej, avslöja.
Och jag skulle bara vilja säga, jag såg att jag blev intaggad personligen, träffade en Rögle supporter på ett gym igår. Jättekul, Johan Enarsson, att du faktiskt bara tog lite snack med mig. Gör så, flyg på oss, i alla fall mig. Jag kan bara stå för prata för mig. Snacka hockey om ni vill, kul. Och ställ frågor, hör av er. Om allt.
Du är mycket hjälm, men du är inte asocial, kan du avslöja.
Nej. Gå och träna med hjälm. Han kan ha träningskurser med. Och är det så att det finns någon som jobbar någonstans som skulle vilja... Nu gästspelar vi ju lite grann här. Vi vet inte ens när vi kommer tillbaka. Men när säsongen närmar sig så kommer vi ju köta hjärnet som vanligt. Är det något företag som vill ta rygg på oss och var med som sponsor i podden under säsongen, så får ni jättegärna höra av er till roglepodden@hd.se.
Tveka inte, var med på den här resan.
Häng med i Hjelms glädjetåg.
Ja!
Rakt in i novembermörkret.
Och bara hör av er, eller alltså till någon av oss, mejla eller ring, eller tagga in och skriv till oss på sociala medier, eller anfall Hjelm på gymmet. Vad som helst.
Ta Linus på gymmet, det är inga problem. Bara gå fram till honom.
Även inte om mycket jag... sponsorer, kan jag säga, om det är det som är kontaktvägen.
Även om jag är en björn som nu har vaknat i det, så är jag en ganska snäll björn. Ja, går ni fram till mig så kommer ni inte bli attackerade. Så ni kan vara helt lugna.
Nej, bra. Ja. Jag går i Gud för det.
Bra! Tack så mycket Daniel och Linus för tack era kunskaper, och tack till er som har lyssnat. Vi återkommer, och det brukar bli så när ni tjatar tillräckligt mycket, då steppar vi upp.
Ha ett underbart liv fram till nästa sommarmånad när vi är tillbaka.
Ja, så säger vi.
Hej med.
Hej.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.